under hösten vi har fått höra från den rädda församlingen i övre salen i Jerusalem. Inte mer folk än vad vi är idag. Och när vi kommer in nu i kapitel 10 så är det bara att inse att de kristna då, mängden med folk, hade inte fått plats med skohorn i det här huset än som hade staplat dem från golvet liggande upp till taket. Så det har hänt en del. Så jag läser ifrån kapitel 10 och det kommer bli en lite längre läsning nu. Om ni vill följa med i Bibeln så är det från vers 1 till och med kapitel 11, vers 18. För det är det sammanhanget som behandlar det här. I Caesarea fanns en man som hette Cornelius, officer vid italienska bataljonen. Han var from och gudfruktig, liksom alla i hans hus, gav rikligt med allmosor till judarna och bad alltid till Gud. En dag på eftermiddagen såg han tydligt i en syn hur en ängel från Gud kom till honom och sade: Cornelius! Han såg förskräckt på ängeln och frågade: vad vill du, herre? Ängeln svarade: dina böner och allmosor har stigit upp till Gud som en påminnelse om dig. Skicka nu några av dina män till Joppe för att hämta en viss Simon som kallas Petrus. Han bor hos en garvare Simon som har sitt hus nere vid havet. När ängeln som talat med honom var borta kallade Cornelius till sig två tjänare och en av sina ordonanser, en from man. Han berättade allt sammans för dem och sände dem till Joppe. Nästa dag medan de var på väg och närmade sig staden gick Petrus vid middagstid upp på taket för att be. Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan maten gjordes i ordning föll han i hänryckning. Han såg himlen öppen och det kom ner något som liknade en stor linneduk. Hängande i sina fyra hörn sänktes den till jorden och i den fanns markens alla fyrfota djur och kräldjur och alla himlens fåglar. En röst sade till honom: Petrus, slakta och ät! Petrus svarade: nej, nej, herre! Aldrig har jag ätit något oheligt eller orent. Då hörde han för andra gången en röst: vad Gud har gjort till rent ska inte du göra till orent. Detta hände tre gånger och sedan lyftes duken strax upp till himlen. Medan Petrus grubblade över meningen med den syn han hade haft kom männen från Caesarea som Cornelius hade skickat. De frågade sig fram till Simons hus och stannade vid porten och ropade och undrade om den Simon som kallades Petrus bodde där. Petrus funderade ännu över synen då anden sa till honom: här är tre män som söker dig. Gå genast ner och tveka inte att följa efter dem, för det är jag som har sänt dem. Petrus gick ner till männen och sa: jag är den ni söker. Varför har ni kommit hit? De svarade: Cornelius, en officer som är rättskaffen så gudfruktig och har gott namn om sig i hela den judiska befolkningen, har blivit tillsagd av en helig ängel att skicka efter dig och höra vad du har att säga. Då bad han dem att stiga in och lät dem bo över där. Nästa dag gav han sig iväg i sällskap med dem och några av bröderna Joppe följde med. Dagen därpå var han framme i Caesarea, där Cornelius väntade på dem tillsammans med sina släktingar och närmaste vänner som han hade bett komma. När Petrus skulle stiga in kom Cornelius emot honom och kastade sig vördnadsfullt för hans fötter. Men Petrus sa åt honom att resa sig. Stig upp, jag är en människa, jag också. Sedan gick han in under samtal med Cornelius. Där inne fann han många församlade och han sa till dem: som ni vet är det förbjudet för en jude att umgås med någon från ett annat folk eller att besöka honom. Men mig har Gud visat att man inte ska betrakta någon människa som ohelig eller oren. Därför kom jag hit utan invändningar när jag blev efterskickad. Och nu undrar jag varför ni har låtit hämta mig. Cornelius svarade: just vid den här tiden för tre dagar sedan bad jag eftermiddagsbönen här hemma när plötsligt en man i skinande vita kläder stod framför mig och sa: Cornelius, Gud har hört din bön och han kommer ihåg dina allmosor. Sänd nu bud till Joppe och be Simon som kallas Petrus att komma hit. Han bor i garvaren Simons hus vid havet. Jag sände genast bud efter dig och tack för att du kom. Nu är vi alla samlade här för att höra, samlade här inför Gud för att höra vad Herren har gett dig i uppdrag att säga. Då tog Petrus till orda och sa: nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor utan tar emot var och en som fruktar honom och som gör vad som är rättfärdigt, vilket folk han än tillhör. Detta var ordet som Gud sände till israeliterna med budskapet om fred genom Jesus Kristus. Han är allas Herre. Ni känner till det som har skett i hela Judén, med början i Galileen efter det dop som Johannes predikade. Hur Jesus från Nazaret blev smord av Gud med helig ande och kraft. Och hur han vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Gud var med honom. Vi kan vittna om allt han gjorde både på den judiska landsbygden och i Jerusalem. Honom hängde de upp på en träpåle och dödade. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig, inte för hela folket utan för vittnen som Gud i förväg hade utvalt. Nämligen för oss som åt och drack med honom efter hans uppståndelse från de döda. Han gav oss uppdraget att förkunna för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till att döma levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Medan Petrus ännu talade så föll den helige anden över alla som var församlade. De omvända judarna som hade följt med Petrus häpnade över att den helige anden skåva blev utgjuten också över hedningarna. De hörde hur dessa talade i tungor och prisade Gud. Då frågade Petrus: vad kan hindra att de blir döpta med vatten när de har tagit emot den helige ande precis som vi? Och han sa till att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Sen bad de honom stanna i några dagar. Apostlarna och bröderna i Judén fick höra att också hedningarna hade tagit emot Guds ord. När Petrus kom upp till Jerusalem ställde de omskurna honom till svars för att han hade besökt de oomskurna och ätit med dem. Petrus redogjorde då för allt som hade hänt. Jag var Joppe och medan jag bad följde jag i hänryckning och hade en syn. Det kom ner något som liknade en stor linneduk. Hängande i sina fyra hörn sänktes den från himlen och kom ända ner till mig. Jag såg efter vad det kunde vara och då fick jag se markens tama och vilda fyrfota djur och kräldjur och himlens fåglar. Jag hörde också en röst som sa till mig: Petrus, slakta och ät! Men jag svarade: nej, nej, herre! Något oheligt eller orent har aldrig kommit i min mun. För andra gången talade en röst från himlen: vad Gud gjorde till rent ska inte du göra till orent. Detta hände tre gånger och sen drogs allsammans upp till himlen igen. Just då stannade tre män utanför huset där vi var. De hade skickat till mig från Caesarea och anden sa åt mig att följa med dem utan att tveka. De sex bröderna här följde också med mig. Och vi kom hem till mannen. Han berättade för oss om hur han hade sett ängeln stå i hans hus och säga: skicka bud till Joppe efter Simon som kallas Petrus. Han har något att säga dig som ska rädda dig och alla i ditt hus. Och när jag då började tala så föll den helige anden över dem allesammans som över oss i den första tiden. Då kom jag ihåg att Herren hade sagt: Johannes döpte med vatten, men ni ska döpas med den helige ande. Sedan de kommit till tro på Herren Jesus Kristus har Gud alltså gett dem samma gåva som vi fick. När de hörde detta så lugnade de sig och prisade Gud och sa: så har Gud gett också hedningarna möjlighet att omvända sig och få liv. Detta är i sanning ett evangelium. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. För det är i sanning ett evangelium att också hedningarna får möjlighet att omvända sig och få liv. Det är bra för oss. Och det vi möter i dagens, det jag just har läst, är ju en situation som sätter saker och ting en smula på huvudet. Vi ser hur lärjungarna där i Jerusalem, ryktet om vad som har hänt når de snabbare än Paulus, än Petrus faktiskt kommer dit. Ryktet om det de är tveksamma till springer före. Så kan det vara ibland. Det vart ju någonting som ställde sig på huvudet för dem. Detta hade de inte räknat med. Som ni tycker att gudstjänsten ser knepig ut, att predikstolen är borta och att nattvarden är först, så jajamän, det är precis det. Det är som jag sa förut. Det har syftet att ge oss alla lite upp och ner för att vi ska kunna förstå vad som hände med lärjungarna. För de omvända judarna som följde Petrus, det står att de häpnade över det som skedde när anden föll över hedningarna. Det var helt nytt. Det var fullständigt utanför ramarna. Och de kunde konstatera, detta är helt fantastiskt. För här har vi Cornelius som är en from man som följer lagen utan att vara omskuren. Och han skickar då bud till Petrus när ängeln uppenbarar sig. Och ängeln säger vad änglar alltid gör, var inte rädd. Det är ju första budet på änglarnas skola, kan man tänka. Människor blir skraja i mötet med änglar. Och det leder då fram till det att Petrus följer efter. Och det leder till att Cornelius, som den första vi känner till, som inte var av judisk börd, kommer till tro på Jesus som Messias. Hedningarna får liv, precis som Jesus har lovat. Jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd. Jag har kommit för att ni, inklusive mig, att vi alla, jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd, säger Jesus. Och man kan ju förstå att det här kanske rubbade lärjungarnas cirklar en smula, att komma till tro utan att vara omskuren. Hur kan det tänka sig? Men vänta nu, är det rättvist att de får utan att gå vägen dit? Men för Gud är det inte en fråga om orättvisa eller rättvisa, utan det är en fråga om att han vill att alla människor ska bli frälsta, ska få lära känna honom och komma till tro. Och Petrus och hans medarbetare förstod det, att de hedningarna där i Joppe fick del av den helige ande, då är det bara att Gud bekräftar det han redan har sagt i de profeterna. Ni vet om den här adventstexten i Zakaria. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. I samma löfte ett par verser senare så står det att han ska förkunna fred för folken, och hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. Så Zakarias poetiska profetia om Messias börjar här tydligt gå i uppfyllelse i det att hedningarna kommer till tro, att hans välde börjar sträcka sig från hav till hav, att alla nås av evangelium. De som levt utan hoppet om Gud får höra någonting som ger hopp. De som levt utan tro kommer att beröras. Och de sprider vidare budskapet. Det kan vi se genom hela apostlagärningarna. Och vi kan också se det här vad Cornelius gör. För när han får kallelsen av ängeln att skicka nu bud till Joppe, eller till hämta nu Petrus, få hit honom. Så det han gör när Petrus kommer är att han samlar släkt, han samlar vänner, han fyller sitt hus med folk och säger: hörni, det här behöver ni få höra. Detta är viktigt. Detta gäller inte bara mig, detta gäller oss alla. Och då spelar det inte så mycket roll om Petrus och Jakob och de andra lärjungarna och apostlarna blir förvånade. För ordet om Jesus fick spridas och människor kom till tro. Jag tror att Gud ibland förvånar oss och att behöver förvåna oss. För annars är risken att vi tar våra egna sanningar och slutsatser som absoluta. Och så missar vi vad han vill. Jag tycker man kan se en tanke åt det här hållet när vi hittar på Elia i första kungaboken 19. Han är skrämd, han sitter i en grotta och är allmänt missmodig. Och så kommer en eld, men Gud var inte i elden. Det kommer ett jordskalv, men Gud var inte i jordskalvet heller. Det kommer en storm, och inte heller där var Gud. Men i den stilla susningen i det som kommer efter talar Herren till honom. Så inte genom det dramatiska, det bombastiska, det storslagna. Det som hade kunnat vara kicken som hade hållit honom igång lite till. Utan i lugnet, i stillheten talar Gud till Elia, som jag tror behövde få sina skygglappar borttagna just där. Och han blev kallad och rustad till fortsatt tjänst och kom att vara en profet för folket resten av sitt liv. I förra veckans gudstjänst när Bertil predikade utifrån Apostlagärningarna 9 så har vi också förvåning. Paulus bländas, ser ingenting, kommer till Raka gatan och möter Ananias. Och Ananias torde ha blivit ganska förvånad när ängeln kom till honom och sa att du, Paulus, han som förföljer de kristna, ta hjälp på honom nu. Sök upp honom. Han behöver hjälp och stöd och ledning. Knappast den lättaste situationen. Han blev nog förvånad, men han lydde. Och det betydde väldigt mycket. Och vi har moderna exempel också. Vi har... Ett exempel är ju Elisabeth Sandlund som ju aktivt inte trodde på Gud till dess att Gud sa att, ursäkta, jag finns, det här gäller dig också. Ni kan läsa om det i hennes bok Drabbad av det oväntade. Och det är ju verkligen en titel som tyder på att hon mött något som går utanför de ramar som hon hade dessförinnan. John Wimber som ledde Vineyard-rörelsen är ett annat exempel, som var pastor och predikade att nådegåvorna, att vi kan be för sjuka, tungotal, profetisk gåva och så vidare, det fanns i den första församlingen, men nu finns det av en eller annan orsak inte längre alls. Och Gud var tvungen att knacka rätt hårt på honom för att han skulle förstå att jag har en annan tanke. Och hade han då inte lyssnat så hade han inte varit den viktiga kyrkoledare som han kom att vara för hela de sista 50 åren i västvärlden. För våra tankar kan bli så fasta låsningar så att de står i vägen för vad Gud vill göra. Och tack och lov så var det inte så för Petrus och för Jakob och för de andra den här gången. Utan de var beredda att låta sig ledas av anden. Men det här gäller inte bara folk långt borta eller i... pastorer i Kalifornien eller Svenska Dagbladet, ekonomijournalister i Stockholm. Det här gäller också i Östersund idag. Att vi kan behöva skakas om. Vi kan behöva rubbas lite i våra cirklar. Vi kan behöva få våra perspektiv ändrade av Gud. Det gäller naturligtvis i första hand det faktum att Gud är Gud. Att han finns, att han är helig, att han är värd att ära. Det är en cirkel som för många i vårt land och ibland också i våra kyrkbänkar behöver något som behöver förskjutas. Att vi behöver få ett perspektiv där det inte är vi som står i centrum utan han som är vår skapare, vår fader och vår herre. Jag tror att Gud vill skaka om oss mycket eller lite så att vi mer och mer förmår förstå hans storhet och hans godhet. Det andra jag tror att vi kan behöva skakas om i, ruskas om lite försiktigt eller väldigt mycket och alltid, alltid, alltid på ett kärleksfullt sätt. Det är Gud vi pratar om. När han skakar om lite eller mycket så är det med stor kärlek. Det andra är att vi behöver befästas i att förstå mer och mer av att Gud är trofast, har omsorg om oss och älskar oss. För det kan vara så lätt att vi hamnar i fördömelse och missmod. Och så vågar vi inte skiva bort det som är, utan fastnar i vårt eget. Och det kan vara saker som syns utåt, att vi tänker att men det är kört, jag har bränt mig. Och det kan vara saker som ingen människa ser och som vi är livrädda för att de ska se. Men då får vi minnas det ord som Johannes döparen fick till sig, profetisk insikt verkligen i Johannes evangeliet, att när han ser Jesus så pekar han och säger: se, där är Guds lam som tar bort all världens synd. Där är Guds lam som tar bort all världens synd, inklusive den som jag bär på, inklusive den du bär på. Han är trofast och rättfärdig, och vi får lita på det, och vi får gå till honom med det som tynger oss. Och det tredje där vi kan behöva skakas om lite, tror jag, är att Gud vill nå alla människor med evangeliet. Alla människor. Och han vill faktiskt använda oss som han använde Ananias, som han använde Petrus och som han använde Cornelius, för att ta några aktuella predikoexempel. Att vi får lyssna till hans röst, läsa hans ord, möta honom i bön och nattvard. Och att vi får följa honom och vi får se spännande saker hända, och vi får lita på att han vill oss väl. Vi får se människor komma till tro. Och vi ska få beröras, och vi ska få se andra bli berörda av levande Gud. För om det får hända i ännu större utsträckning i vår församling, så kommer det vara en omruskning som får den här gudstjänsten att framstå som en synnerligen stilla susning. Det kommer att kunna skaka om i grundvalar för oss, för andra sammanhang, för vår stad och för vårt land, om människor får möta Jesus, inte bara här utan på andra håll. Inte bara på andra håll utan också i Östersund och genom vår kyrka. Det kommer att ställa mycket på huvudet. Det kommer inte alltid vara lätt. Men det kommer att vara värt det. För som ledarna i Jerusalem konstaterade: Gud har också gett hedningarna möjlighet att vinna evigt liv. Gud har också gett hedningarna möjlighet att vinna evigt liv. Vi får ta och be tillsammans medan lovsångsteamet tar och kliver fram för att leda oss i lovsång. Låt oss be. Herre, vi prisar dig för ditt ord och för dina löften. Att du befäst dem genom din andes verk och ingripanden från generation till generation, släkte till släkte. Nu ber vi att ditt ord ska få tala till oss idag, och att vi ska få bli omskakade av dig på sätt som hjälper oss att se dig som världens frälsare och Herre. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.